Ja, god förmiddag kära församling. Det känns gott faktiskt att få stå på scen här igen och få predika Guds ord för er. Det är ju verkligen någonting jag tycker om och har saknat lite under semestern. Så det här är första söndagen jag är tillbaka i tjänst så att säga. Så det känns väldigt gott att få börja med att predika. Och naturligtvis väljer jag ju Gamla testamentet, ni som känner mig vet ju det. Ni kan få bläddra fram Andra Samuelsboken, kapitel 9. Det är alltid bra att hänga med i texten. Kanske om du har ett annat modersmål så kanske du vill läsa texten på det språket till exempel. En person som ni kanske, jag vet inte om ni har hört talas om, Mefiboset. Kan ni direkt placera honom? Vem är Mefiboset? Har ni hört talas om honom? Räck upp en hand alla som har hört talas om honom någon gång. Ja, ett par stycken i alla fall. Mefiboset, det var alltså, om vi tänker oss nu på kung Davids tid. Alltså ni vet, när David hade besegrat Goliat så var ju Saul kung då på den tiden. Israels första kung. Och han hade en son som hette Jonathan. Och Jonathan och David blev väldigt goda vänner. De har varit så goda vänner så att de ingick till och med ett förbund med varandra. Någon slags vänskapsförbund. Och Jonathan var ju den kronprinsen kan man säga. Eftersom han var Sauls förstfödde son. Och var ju tilltänkt att ta över kungatronen efter Saul. Men så dog båda de två i strid. Saul och Jonathan. Och David hade ju faktiskt blivit utvald av Gud. Att han skulle bli den nya kungen. Jonathan hade det på känn, han visste det. Så han var fine med det. De hade ingått förbund med varandra. Och Jonathan och David var liksom okej med att det var David som skulle bli ny kung. Men hur som helst så dog ju Jonathan. Och då är det så här att när en ny kung tillträder på Gamla testamentets tid, inte bara i Israel utan liksom rent allmänt på den tiden. Vet ni vad en ny kung bland det första han gjorde var? Som man brukade göra. Man brukade leta upp alla eventuella utmanare till kungatronen. Och döda dem faktiskt. Vi ser till och med exempel på det i Bibeln. Det finns, det händer. Alltså de som eventuellt skulle kunna påstå att nej men David du får inte bli kung. Det är ju jag som borde vara kung. Och så blir det inbördeskrig i landet. Och för att undvika det, så det första en ny kung gjorde, det var att leta upp alla eventuella sådana här personer som skulle kunna påstå att jag borde vara kung. Eller om det fanns en grupp i Israel som skulle kunna påstå, nej men David, varför är du kung? Det borde ju vara den här personen. Och då var det så att Jonathan, även om ju kronprinsen var död, så hade Jonathan en son. Och han hette Mefiboset. Och det är om han jag ska predika idag, tänkte jag nämligen. Och vi läser första versen då i Samuelsboken kapitel 9. David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Vänta lite nu, läste jag fel här? Och då visa godhet, skulle man inte döda de nya tronpretendenterna liksom, som eventuellt skulle kunna göra livet surt för David framöver. Eller som kunde göra livet surt för Davids barn. När de en dag skulle, när Salomo ska bli kung till exempel. Ska jag visa, som jag kan visa godhet mot, står det. Vänta lite nu. Någonting här känns konstigt. Det här är inte riktigt det liksom, naturliga sättet för en ny kung att bete sig. Hur kommer det här sig liksom? Anledningen till att David vill visa godhet, det är för att han har ingått förbundet med Jonathan. Och han vill, på grund av Jonathan, för Jonathans skull, så vill han visa inte bara godhet, utan Guds godhet mot alla som tillhör Jonathans släkt. Jag har kollat lite på det här ordet nämligen, godhet. Därför att det är inte vilket ord godhet som helst. utan det ordet används om Gud. Det används till exempel när Gud säger till Israel att han visar godhet mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Det kanske ni känner igen det uttalandet. Det är den godheten som Gud visade Josef när Josef satt i fängelse i Egypten. Det är samma godhet som Gud visade Israel när han ledde dem ut ur fångenskapen ur Egypten. Den godheten som bara Gud kan visa människor. Nåd liksom. Den känner David. Den vill jag visa mot någon. Varför inte mot Jonathans släkt liksom? Så om det instinktiva i en människa är, om man har potentiella fiender, om det är instinktivt för oss att ja, men då borde vi liksom stoppa dem. Ja, vi vill ju såklart inte döda någon, men om vi utgår från Davids perspektiv, då kanske han vill liksom få stopp på det här liksom. Men Guds perspektiv, om Gud har fiender, vad är hans instinktiva liksom utgångspunkt? Vad vill Gud visa mot sina fiender? Han vill visa dem kärlek. Han vill sträcka ut en hand och visa att han älskar dem också. Och då blir första liksom utmaningen till dig och mig då utifrån det här. Vem har du som är en potentiell person, fiende, någon som du kanske har någonting emot, som har behandlat dig illa, som vill göra livet surt för dig, en chef kanske, vem vet, någon liksom, som du kan tänka så här, egentligen borde jag, på grund av allt som den personen har gjort mot mig, borde jag behandla den personen illa. Så orättvist behandlad som jag har blivit, borde jag han eller hon minsann få samma i retur. Men jag är en lärjunge till Jesus. Jag vill inte vara sån. Jag vill inte behandla dem som de behandlar mig. Jag vill göra så här. Jag vill tänka liksom. Vem har jag? Vem skulle jag kunna visa Guds godhet mot? Inte min godhet, för den är inte speciellt trevlig. Men Guds godhet. Vem kan jag visa den för? Vem är din Mefiboset? Det är den första liksom frågan från den här texten. Sen läser vi vidare här i texten. Ska vi se vad som händer då? Vers 2. Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba. Och honom hämtar man till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, en son till Jonathan finns ännu kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu i Amiels son Makirs hus i Lo-debar. Ja, så för att få reda på, finns det någon kvar i Jonathans släkt? Finns det någon kvar som jag kan visa godhet mot? Så kallar han till sig en person som heter Siba, som han visste. Han har varit tjänare åt Saul, han borde veta vilka det finns. Det är han som kanske sköter det mesta av Sauls gamla saker liksom. Han får komma till kungen och David frågar honom. Siba, finns det någon kvar? Jag tror att Siba tänkte precis som alla andra gjorde på den tiden. David vill mörda Jonathans barn. Jag vill inte säga liksom helst vem, att det finns några kvar. Liksom. Så han svarar liksom så här lite undflyende. Liksom, ah, det finns en kvar. Liksom. Men han är förlamad så det är ingen fara. Liksom verkligen så här övertydligt. Han säger inte heller vad han heter. Faktum är att det fanns fler släktingar, manliga släktingar, än bara Mefiboset. Men det nämner han inte. Så man märker liksom, nej men liksom, det är ingen fara David. Han kommer inte kunna utmana dig till kungatronen. Det är lugnt. Men David står på sig. Nej men, var finns han? Vart är han? Jag vill träffa honom. Han står på sig. Och till slut så svarar Siba, ja. Han är i Makirs hus. I Lo-debar. Jaha, vart ligger det då? Jo, det ligger faktiskt liksom långt bort från Jerusalem. Andra sidan Jordanfloden. Så den här Mefiboset, han har gömt sig. Han bor hos någon annan, han gömmer sig. Och det framgår senare också att han har ett barn. Han är ju kanske 20-30 år, jag vet inte exakt, men något sånt. När han, vet ni hur han blev förlamad? Det var så här att när Saul och Jonathan hade dött i striden och nyheten kom liksom till släkten, liksom, Sauls släkt, då var det en sköterska som tog upp lille Mefiboset som då var 5 år och insåg att jag måste fly. Liksom. För Mefibosets liv är i fara. Nu har kungen dött, kronprinsen har dött och Mefiboset är näst på tur. Jag måste ta honom och springa allt vad jag har. Liksom. Och i den flykten så tappade hon Mefiboset på något sätt. Så han ramlade och slog sig och bröt fötterna. Och sen dess har han liksom varit förlamad och halt, så att säga. Så Mefiboset, han kan liksom inte fly landet. Alltså hur skulle han överleva i ett annat land? Förlamad och liksom är ingen en människa på flykt. Så han får gömma sig hos människor som förbarmar sig över honom och tar hand om honom. Och ändå visste att det här är ändå kung Sauls sonson. Liksom. Så att han får bo här, vi tar hand om honom och så vidare. Så han bodde där hos en annan persons hus och liksom på flykt under hela sitt liv. Och jag tänkte på det här, har du lekt kurragömma någon gång? Har du lekt kurragömma? Och så tänker du dig att du leker kurragömma i 20 år. Ständigt på flykt liksom. Tänk om han hittar mig. Jag måste flytta, jag måste byta hus nu. Jag måste liksom vidare, jag kan inte stanna kvar här. Jag måste till den där staden. Tänk om David får veta vart jag är. Då kommer han döda mig. På flykt, hela tiden. Fly, oj, David är på väg till den här staden. Jag måste fly till nästa stad. Jag måste bort från David. Han får inte hitta mig. I 20 år. Tänk dig att vara rädd i 20 år. På flykt i 20 år. Aldrig kunna leva ut liksom ditt liv. Det var ändå kungens sonson. Hade det inte varit för det här så hade han ju haft ett jättefint liv. Vid hovet, vid palatset. Allt, ni förstår vad jag menar. Ett jättebra liv. Men han är på flykt. Han är rädd. Han gömmer sig. Och nu så är David honom på spåren. Tänk dig in i Mefibosets situation. Ska vi se vad som händer då? Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makirs hus i Lodebar. När Mefiboset, Sauls son Jonathans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. Och David sa, Mefiboset. Han svarade, jag är din tjänare. Ja, tänk de hjärtslagen i Mefiboset när det knackar på dörren. När det står soldater utanför Makirs hus och bankar på porten. Liksom. Vad rädd han måste ha blivit. Och tänka liksom, nej. Jag har lyckats klara mig undan i 20 år. Men nu har David hittat mig. Nu är det kört. Nu är det slut. Så de tar honom. Och inför kungen, inför David. Jag vet inte om han gick på kryckor eller vad han gjorde. Liksom, men han kastar sig inför kungen, inför David. Och liksom böjer sig inför honom, bugar sig. Ja, men ni kan ju tänka er en förlamad man bugar sig inför kungen. Liksom, vilken syn. Och livrädd, skakar. Och inser att jag kommer dö nu. Men jag ska åtminstone försöka liksom vädja för mitt liv det sista jag kan. Liksom, åtminstone. Jag måste göra allt vad jag kan för att överleva. Men han vet ju, det är kört. Liksom. Han vet själv hur vad hans farfar Saul hade gjort om det fanns tronutmanare. Hans farfar jagade ju David och ville döda honom. Är ni med? Det var så det gick till. Men Mefiboset vet det. Det är därför han har gömt sig. Nu är det kört. Så skräckslagen faller han ner inför David. Böjer sig. Gör allt han kan för att försöka behålla sitt liv. Och vad gör David? Vad gör David i den situationen? Där har jag till på verkligen. Han säger bara, Mefiboset. Det kanske inte du tycker så speciellt, men för mig är det speciellt. Vet ni varför? Vet ni vad det första ordet jag fick höra Gud säga till mig? Alltså ett ord som man kunde höra. Jag har inte hört Guds röst så där övertydligt jättemånga gånger, det kan jag inte påstå. Kanske någon gång i livet. Men vet ni vad det första gången som Gud talade till mig på ett tydligt sätt så att jag hörde liksom rösten? Vet ni vilket ord han använde? Kristian. Så för mig är det liksom, och när jag kommer ihåg vart jag var, situationen, mitt liv, allting liksom då. Det var som en ögonblicksbild av det man hajar till liksom. Kristian. Han vet vem jag är. Han vet vad jag heter. Han kallar mig inte för massa saker som mina vänner gör. Eller liksom. Han sa inte Kristian Mölk. Han sa inte det ena med det andra. Liksom. Han sa bara Kristian. Jag vet vem du är. Jag vet ditt namn. Jag känner dig. Du är inte bara din släkt. Du är du. Och jag vill ha en relation till dig. Mefiboset. Säger David. Bara det. Och för mig är det starkt alltså, på ett personligt sätt. För jag fattar precis nu vad det här handlar om. När David säger Mefiboset. Och sen går vi vidare i texten. David sa till honom. Var inte rädd. För jag vill visa godhet mot dig. För din fader Jonathans skull. Jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods. Och du ska äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Och sen lite senare, några verser senare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Man bara, wow, vilken vändning. Inte nog med att David låter bli att göra det han borde göra. Döda honom. Inte nog med det. Han dessutom ger Mefiboset tillbaka hans liv. Det som var hans. Det var hans egendomar. Sauls egendomar liksom. Han har inte kunnat ta hand om det. Han har inte kunnat leva sitt, liksom, sitt vanliga liv. Så att säga. Han var ju på flykt hela tiden. Han får tillbaka det. Av David. Men inte nog med att David låter bli att mörda honom. Inte nog med att David låter honom få tillbaka sitt liv. Han dessutom välsignar Mefiboset. Och låter honom få sitta vid kungens bord. Börjar poletten trilla ner snart. Vem är Mefiboset? Det är du. Det är du och jag. Som har gömt oss för Gud. Det är du och jag som av olika saker inte vågat komma i kungens närvaro. I Guds närvaro. Som inte öppnar upp våra liv för Herren. Som gömmer oss. Som inte vill liksom att Gud ska vara en del av våra liv kanske. Du och jag som tror att kommer Gud hitta mig i mitt liv så kommer han förstöra det. Han kommer ändra på det. Han kommer liksom göra si och så. Nej, jag håller mig borta från Gud. Men när han till slut efter 20 år på flykt hittar mig. Jag personligen, jag var 18 när Gud hittade mig. Då sa han, Kristian. Bara Kristian. Liksom. Och livrädd som han var liksom. Nej, nu måste jag sluta göra det. Nu får jag inte festa med mina kompisar längre. Nu får jag inte göra techno längre. Liksom. Nu är mitt liv slut. Liksom. Nu måste jag bli pingstvän. Men då säger han. Nej, han upprättar ditt liv. Han ger dig tillbaka det som är ditt. Han låter dig få ditt liv som Gud hade tänkt för dig. Det som din situation av någon anledning har förhindrat. Det som tillhör dig. Det som du ska ha. Det som dina vänner, kollegor kanske ser till så att du har blivit orättvist behandlad. Nej, Gud ska upprätta dig och ditt liv. Du ska få tillbaka det som är ditt. Men inte nog med det. Inte nog med att Gud inte bara undviker att straffa dig och döma dig för dina synder. Inte nog med att han upprättar ditt liv igen. Han dessutom välsignar dig. Ser ni? Han ger dig mer än vad du har rätt till. Han låter dig sitta vid kungens bord och äta kungens mat. David gör i princip Mefiboset till en kungasson. Så vem är du? Jag kan säga att Mefiboset, han tänkte, va? Jag är bara en död hund. Har ni sett en död hund någon gång? Har ni sett en död vildhund någon gång? Ligga ut på, vad skulle ni göra om ni gick på torget här och så låg det en död vildhund på vägen? Man skulle bara, liksom. Man skulle, nej men vad äckligt liksom. Hur länge har den legat där? Jag skulle absolut inte försöka göra något med den liksom, utan hoppas någon kommer ta hand om den där, för den är, akta så man inte snubblar på den liksom. Det luktar illa. Eller? Om ni hade sett en död vildhund liksom ligga på gatan, hur hade ni hanterat den? Ja, kanske. Men ni förstår vad jag menar. Det är liksom, man hoppas att det där får ju någon annan städa undan liksom. Det där vill inte jag ta tag i. Men så verkar Mefiboset se på sig själv. Vem är jag liksom? Jag är ingenting. Folk flyr mig. Jag har ingenting, äger ingenting. Om jag dör så kommer folk bara vilja städa undan mig. Jag är ingenting. Mitt liv är inte värt något. Så identifierar sig Mefiboset med sig själv. Men vem var han egentligen? Han var en kungason. Han bjöds in till kungens närvaro. Han fick sitta vid kungens bord. Han fick äta kungens mat. På samma sätt är du och jag. Jag tror ibland att vi kanske ser på oss själva som en död hund. Liksom, ja, jag kanske får komma hit i kyrkan, men det är väl ingen som bryr sig om mig på riktigt. Vem är jag liksom? Jag har ingen plats i Guds rike. Jo, du bjuds in av Herren. Inte bara att han inte straffar dig. Han dömer dig inte för de synder du har begått. Han dessutom upprättar ditt liv. Och han bjuder dig in till sin närvaro. Att få äta vid kungens bord. Varje gång vi firar nattvard så är den inbjudan. Att få delta i Herrens bord. Du får sitta vid kungens bord. Som en av kungens söner. Precis som Mefiboset. Så det är du som är Mefiboset i den här berättelsen. Och den insikten vill jag att du ska ha med dig. Dels för dig själv. Men också för någon annan.